Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för 3 år sedan när det här slog till. Den här typen av krämpor kommer ju lika förr eller senare om man får leva och hälsa. Men man kanske kan tycka att jäklar, det kunde ha kommit lite senare.
Han pratar om att åldras och att se slutet på sitt liv. Man planerar inte lika långt längre. Men han har lösgjort sig från 1900-talet och är nu fri att skriva som han vill. Vem snackar jag med? Jo, författaren Jan Guillou. Varmt välkommen, Jan Guillou.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, det kunde ha varit värre.
På vilket sätt?
Jag opererades för ett par år sedan för en ryggskada som uppstår till följd av att sitta 50 år 8 timmar om dagen på en stol och skriva på skrivmaskin. Jag kunde inte sitta och skriva längre, så att något måste ske. Efter operationen så kan jag sitta och skriva men inte gå. Särskilt väl i alla fall. Och sen genom ett mycket elegant språng så lyckades jag förra sommaren bryta lårbenshalsen. Så att, de nedre regionerna av mig fungerar inte som de en gång gjorde, kan man säga.
Hur går det med jakten då?
Då blir det ingen jakt.
Överhuvudtaget?
Jo, lite. Jag kan klättra upp i torn och sitta som Leif G.W. Persson där. Och, fast jag klättrar själv. Jag antar att han måste ha en frontlastare för att klara det där. Och kommer det förbi ett djur så kan jag skjuta det. Jo, men det är inte samma sak som att kunna röra sig själv.
Alltså är det en naturlig del av åldrandet det här eller?
Hur ja, det är klart det. Det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för 3 år sedan när det här slog till. Året dessförinnan så gick jag en hel dag, 8-10 timmar i solen på den tanzanianska savannen utan problem. Och sen denna blev ett dramatiskt fall.
Hur gör man för att, liksom, vad ska man säga? Var du överens med sig själv om den saken eller var du överens med livet?
Ja, alla inser ju att den här typen av krämpor kommer ju lika förr eller senare om man får leva och hälsa. Lika säkert som döden, så att det är inte så svårt att anpassa sig till. Men man kanske kan tycka att jäklar, det kunde ha kommit lite senare.
Ja, jag vet en del som jag har intervjuat som liksom känner att de har begränsad tid. Inte nog med det, så de måste också förstå det faktum att vänner faller ifrån.
Ja, jo, men det lär man sig ju fortfarande då om man själv får leva av hälsan. Så dör vännerna en efter en. De senaste åren så har jag begravt 6 vänner.
Längtar man då till himlen?
Ja, till tystnaden och stillheten snarare. Himlen tror jag inte så mycket på, som du förstår.
Varför gör du inte det?
Nej, det är irrationellt. Alltså, de här föreställningarna kommer från en tid när man trodde att det fanns en planet i universum, nämligen vi. Och att det var mitten av universum och att sol och måne och de andra planeterna som vi känner till, några stycken, nämligen kretsade runt oss. Då kan den här typen av föreställningar uppstå ganska naturligt. Men om vi tänker oss att den senaste uppgiften är att vi har 40 miljarder planeter i Vintergatan, vår egen galax, som har samma förutsättningar som jorden. 40 miljarder.
Finns lite mer.
Det finns, Jesus måste ha haft det jobbigt om han ska åka runt och korsfästa att en som ödla, en som människa, en som apa, en som sådär. Så att nej, religionen passar inte in i vår moderna världsbild.
Du är klar med 1900-talet nu i alla fall.
Ja.
10 böcker blev det.
Mm.
Och 2000-talet då? Angriper du dem genom att ta tillbaka då Hamilton och Ponte? Kan man säga så?
Ja, att skriva i presens, alltså precis i den samtid som vi befinner oss i. Vilket är rätt kul när man, om jag har skrivit så, eftersom jag har skrivit så mycket historia. Att skriva samtid. Och det var ju så att när jag var klar med 1900-talet så var det ju till min förvåning. För jag tänkte, va? Det här är omöjligt, det här går inte att göra. Men ja, ja, nu har jag skrivit 10 böcker. Och ja, vad ska man göra då?
Ja.
Det var inte meningen att det skulle bli klart. Det, men ja, nu är det det. Och då insåg jag att, herregud, jag behöver inga regler längre. De senaste 40 åren har jag skrivit med en massa regler som måste uppfyllas. Skriver man historia kan man inte flytta på historien, man kan inte flytta på världskrig till exempel. Man måste också skriva ett särskilt språk om man ska påstå sig skildra 11- och 1200-talet. Men ett helt annat sätt om det gäller 1950-talet. Regler, regler, regler. Men nu var alla regler borta, jag kan skriva precis vad jag vill och hur jag vill och i vilken stil som helst. Så då blandade jag ett 10-tal olika litterära stilar och teoretiska modeller för hur man ska skriva i en enda hög, och så tog jag en hushållsmixer och körde ner den i högen, och sen hade jag väldigt roligt när jag berättade om det där. Och Hamilton kom in i bilden på det sättet att det slog mig att han blir pensionär, eller skulle bli då förra året.
Mm.
Och jag minns att när jag blev pensionär så fick jag en massa roliga erbjudanden om hur jag nu ska kunna framsleva mina dagar på väg mot döden. Och det roligaste erbjudandet var att få delta i en kreativ skrivarkurs för pensionärer. Och jag var ett kort ögonblick frestad att tacka ja där, men insåg att det hade varit elakt och glad.
Ja, du gick på dragspelet istället, eller?
Ja, naturligtvis. Men då insåg jag att ja, Hamilton kommer nu att få erbjudande om att delta i en kurs i luftgevärsskytte för pensionärer. Och så började jag spinna på det temat och tänkte att de här två gubbstruttarna kan man göra något roligt av.
Så Ponte kom in i bilden också?
Och ja, den är 10 år äldre gubbstrutten. Hade ju då börjat gå med krycka och sånt där. Och då försåg jag Hamilton med en efterledsoperation som inte har gått bra. Så har vi haltat dem åt varsitt håll och sen började storyn där.
Ja, alltså skulle du själv beskriva dig som en gubbstrutt?
Ja, nu är jag ju det.
Från och med när då?
Från och med den spinala stenosens tillslag för 2 år sedan.
Jaha, då blir man gubbstrutt.
När man går som en gubbstrutt så kommer man att uppfattas av omgivningen och till slut också av sig själv som en dylik. Ja, fördelen, jag behöver egentligen inte gå omkring med käpp. Men jag märker att om jag har en käpp så blir jag lite mer respekterad av omgivningen än om jag inte hade det. Därför att man förstår då att det är inte berusning som gör att Gio går sådär, utan det är något annat.
Ska vi prata om senaste boken, eventuellt uppsåt att döda ortens gangsters?
Mm.
Här handlar det om telefonbedrägerier, och med andra ord så placerar du oss direkt i nutid.
Ja.
Och speciellt som att det också kommer ett krig i Ukraina.
Mm.
Dina tankar?
Jo, alltså nu ska jag skriva presens i jag-form, alltså första person. Och jag slipper, trodde jag, för en gångs skull all denna research som har hängt över mig och egentligen utgjort 75% av mitt skrivararbete. Jag fick läsa in lite teknik, jo, men det var ingen, det var en bagatell jämfört med de berg jag bestigit tidigare.
Mm.
Och de här åldringsbedrägerierna var det mest akuta jag kunde komma på för personer av mitt eget slag. Och så tänkte jag att grattis den bedragare som ringer till Carl Hamilton. Och det kommer att kunna sluta med förskräckelse för bedragaren. Och där började jag spinna fram historien.
Ja. Och sen kommer Ukraina-kriget då?
Ja, om jag skriver helt realistiskt precis i samtiden så går det inte att undvika Ukraina-kriget. Och Hamilton var ju pensionerad, men nu återinkallas han från reserven som alla sannolikt underrättelseofficerare gjorde vid det där krigsutbrottet. Och plötsligt får han och Ponti tillgång till helt andra tekniska resurser än vad deras lilla hobbyprojekt om att förfölja bedragare hade inneburit från början. Så att de äger tillträde till landets samtliga telefoner hela tiden, oavsett om telefonerna är på eller avslagna. De får en oerhörd militär makt. Och dessutom ett politiskt juridiskt vakuum, eftersom det är lite oklart vad gränserna går mellan det ena och det andra. Mm. Alltså de lagar som gäller för Säpo gäller ju inte för försvaret, för FRA till exempel. Så här blev det då åka av fram till en maktposition där de kan döda alla gangsters i Sverige. Men då uppstår frågan, vill vi ha ett sånt system? Och i all synnerhet efter den 11 september förra året blev Sverigedemokrater vid makten, vill vi sätta ett sånt här system i händerna på Sverigedemokrater? Sannolikt icke.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur mycket tycker du att du lägger i samtidsdebatten fortfarande? Är den fortfarande relevant för dig?
Ja, delar är naturligtvis det. Men allting som rör politik, demokrati, rasism, utlänningslagstiftning, säkerhetsregler, sånt där som jag behärskar, där kan jag fortfarande delta. Men det som intresserar yngre människor blir annorlunda. När jag skulle in i huset här idag, så frågade receptionisten mig vad jag hette. Och först blev jag förvånad, trodde det var ett skämt, men sen insåg jag att nej, så är det. Alltså en stor del av svenskarna vet inte längre vem jag är och inte vad jag intresseras för, helt andra saker än vad jag intresserar mig för. Mm. Men det är jag ju inte den första människan på jorden som har upplevt, och snart ska jag dö, så att det är inget långvarigt problem.
Snart ska jag dö, kom bara sådär.
Ja, statistiskt är det ju så. Jag menar inte att jag känner mig akut döende eller sådär, men det närmar sig.
Hur tänker du kring det då?
Ja, att jag har haft ändå tur att jag har fått leva så länge i ett sånt land där risken för sådana som jag är ganska liten. Jag är ju exklusiv i det att jag har suttit i fängelse för det jag har skrivit. Jag menar, det är en ovanlig sak i vårt land. Och har kunnat jobba fram till 80-årsåldern. Och det är ju bra. Mm. Då kan man inte gnälla.
80 år nästa år?
Ja.
Hur ska du fira?
Jag vet inte. Det är 17 januari. Det är en sån oangenäm årstid också. Så att jag firade 70-årsfest på restaurang med de vänner som fortfarande fanns kvar. Mm. 80-årsfesten skulle då bli gläsare. Och om man gjorde samma sak, så jag vet inte. Men jag förtränger den frågan tills vidare.
Mm. Tänker man, när man har blivit 79, tänker man det finns vissa saker som jag fortfarande vill hinna med?
Nej, ja, det beror på. Alltså, jag har hunnit med alla de litterära projekt som jag har tänkt ut eller planerat. Och sitter nu och leker mig fram med dessa formexperiment. Som man kan ha eller mista, men som inte kan jämföras i ambitionsnivå med liksom skriva hela 1900-talet till exempel. På det sättet är det en ganska behaglig tillvaro. Jag har liksom ingen panik över att jag måste hinna med det här innan jag dör. En sån här Hamilton som pensionärbok till eller inte spelar inte så stor roll.
Är du på gång igen då?
Ja. Men jag måste avvakta kriget lite innan jag kan sätta igång.
Ja.
Så att jag fördriver tiden med att skriva en tv-serie istället om Gustav den tredje. bland annat.
Spännande.
Ja, det är meningen att det ska bli mera kul än spännande.
Ja, är det det du... Ja, men du är ju alltid lite rolig i böckerna också. Det är alltid humor.
Inte alltid, men för det har inte varit utrymme för skämtande om man skriver om en gravallvarlig, liksom religiöst jätteövertygad riddare på 1200-talet. Då skämtar man
inte. Nej, det gör man inte. Det sa till sig Arne. Men det är väl kul att du får utveckla det lite mer. För du är ju rätt rolig, jag tycker det.
Ja, jo, det var ju en ny frihet som uppstod när jag lämnade de obligatoriska formerna. Jag kan skämta nu.
Ja. Du, alltså, när man talar om dig, så jag har aldrig upplevt det så, men det finns människor som tycker att du är bitsk och som tycker att du är en besserwisser. Vad tycker du?
Ja, det där besserwisser, det är ett skällsord som egentligen kommer sig av underlägsenhetskänslor. Det är värre med skällsord som kommer av överlägsenhetskänslor, som när DN-skribenter kallar mig för deckarförfattare. Det är egentligen inget fel att vara deckarförfattare. Jag har rent av skrivit åtminstone en deckare. Så det är inte att skämmas för. Men om en DN-skribent säger deckarförfattare, då är det inte vänligt avsett. Eller pojkbokslitteratur, som om det vore särskilt skamligt att skriva böcker för dem som just nu mest angeläget att skriva böcker för, nämligen pojkjävlarna som inte läser. Så skällsordet kan ha alla möjliga bakgrunder som gör att man bedömer dem olika. Och det där med bitsk eller elak, det kan ju bero på att jag har hamnat rätt ofta i medierna för att försvara mig själv mot olika angrepp. Och då är man ju inte glad eller rolig eller någonting sånt där. Då försöker man ju slå igen.
Men besserwisser, är du det?
Nej, det är ju det är som sagt, det är bara ett skällsord. Det är ungefär som att säga deckarförfattare eller så.
För du kan ju rätt mycket, eller?
Jo, jag har rätt betydligt oftare än jag har fel.
Ja. Har du gjort tillräckligt med avslöjanden i ditt liv, känner du?
Nej, man har aldrig gjort tillräckligt, men jag har inget dåligt samvete för de avslöjanden som jag misslyckats med. För att det ingår i jobbet också.
Vilka tänker du på då?
Jag tänker på olika spionprojekt som jag aldrig gick att genomföra för att det var för svårt.
Mm. När du var liten, alltså, lekte du spion då?
Aldrig.
Så när kom spionerna och intresset för spioneri in i ditt liv då?
Det är med vänsteråren. Var man emot kriget i Vietnam, vilket jag inte var ensam om som ung människa på den tiden att vara, så blir man utsedd av statens säkerhetstjänst, nämligen Säpo, till fiende, nationens fiende. Sossarna höll med om den värderingen, och sen så ska vi då jagas, registreras, helst provoceras att begå brott som de lyckades med i Tyskland, men inte i Sverige. Vi försvarar oss bättre i Sverige. Men hela den här vänstertiden var ett långt och utdraget liv i spionvärlden. Där vi kopierade deras metoder, byggde upp en egen säkerhetstjänst och räddade den svenska vänstern från terrorism. Och det var vi ganska ensamma om i Europa. Så att det blev en överlevande strategi att lära sig allt. Från ryska tsarens hemliga polis fram till dagens CIA. När den tiden var över så satt jag där med ganska stora både praktiska och teoretiska kunskaper om just spioneri. Och då föll det sig ganska naturligt att göra om Sjöwall och Wahlöös trick, fast inte med poliser utan med spioner istället.
Mm. Du nämnde i början att du är en av få svenska författare som faktiskt suttit i fängelse. Jag vet att du har pratat om det där 100 gånger antagligen, eller tänkt på det 1000 gånger, men lärde du dig någonting av att sitta i fängelse?
Ja, det var en oerhört intressant upplevelse och långa stunder väldigt kul. Fångarna på den tiden var ju vänsterextremister. Idag är de högerextremister, så att jag är inte säker på att jag skulle få lika kul om jag åkte in på nytt. Men i och med att de var vänsterextremister så tog de ju tacksamt emot mig i kollektivet, så att jag blev invald i den högsta ledningen för fångarnas fackliga centralorganisation FFC, och det heter så. Och fick i samma ögonblick större makt på det fängelse jag befann mig än styresmannen, som det heter, chefen alltså. Jag hade ju förbud på, jag skulle inte få läsa några tidningar, jag skulle inte få se radio, jag skulle ingenting sånt där, och jag skulle inte få se mänskliga i ansikten, bla bla bla. Jag läste 4 svenska dagstidningar varje dag, avlyssnade alltid Dagens Eko och fick in Time Magazine i cellen på begäran. Allt detta ordnades som ett trolleri. Och hur detta trolleri bakom murarna går till, det är en mycket fascinerande kunskap. Plötsligt när jag ska rastas i en sån där tårtbit som alla sett på film, så står en kille där inne.
Aha.
Och jag blev oerhört förvirrad. Jag hade förbud på att träffa några andra mänskliga ansikten än säpomän. Och det sitter ju en vakt och ser oss. Och ändå ser han oss inte. Och så började den där killen säga att ja, jag tänkte att eftersom du och jag trodde vara de enda bildade personerna på det här stället, så föreslår jag att vi skulle äta middag ikväll. Jag har praktiskt nog en cell för 2 personer, så där kan man duka upp lite trevligt sånt där. Och jag äter ju inte, jag vet inte hur du gör, men jag äter ju ingen fängelsemat här, utan jag hämtar från Richard och Upplakällaren. Och så att jag tänkte vi skulle ha någonting på kalvkött, och då undrar jag, har du några synpunkter på vinet Lacrima Christi? Mm. Ja, naturligtvis. Jag tror att det passar rätt bra till kalv. Alltså det är Vesuvius vulkansluttningar då. Italiensk mat, italiensk tjeck brukar ju vara en bra kommentar. Men vänta nu ett tag, vänta. Jag var ju väldigt frestad att tacka ja.
Gjorde du inte det? Det tog jag för givet nu.
Expressens löpsedel, Jan Guillou, knarkkung. De stora orden och så lite små bokstäver mellan där. Så att det, av diplomatiska skäl var jag tvungen att tacka nej. Det förklarar jag också. Men jag frågar, det här är ju, samtalet är ju förbjudet, om to say the least. Hur kan det komma sig att vi står här och snackar? Och att det sitter en vakt där och ser oss men ändå inte ser oss? Och då säger han någonting jag aldrig kommer att glömma. Ja, jag tror att det var Filip den andra av Makedonien, alltså Alexander den stores far, som sa att det finns ingen stadsmur så hög att inte en åsna lastad med guld kan komma över den.
Ja, kära då. Jag tog för givet att du skulle tacka ja till den här inbjudan.
Naturligtvis hade det varit jättekul, men det hade stått i Expressen mitt namn tillsammans med knarkkung. Så jag kunde inte ta den politiska risken helt enkelt.
Undrar hur det hade varit, vad det var för porslin. Jag blir ju helt så här.
Ja, porslin kommer säkert från Operakällan det också.
Och en vit duk och lite.
Ja, jag antar det.
Jaha. Men stötte du någonsin på honom sen igen då? Eller var det enda gången ni såg?
Det var enda gången, för att eftersom det inte blev någonting så approcherades jag inte mera i det syftet.
Nej. Men var det han som fixade tidningar och läsbart material också?
Nej. Han hade inte med det att göra. Han var inte vänster och han ingick inte i vår fackliga organisation. Nej. Utan han körde en privatiserad form av maktutövning där. Mm. Med den där åsnan lastad med guld.
Men hur länge var du där inne?
8 månader som häktad på Långholmen och tyvärr bara 2 månader som fånge på Österåker.
Tyvärr bara 2
månader? Ja, det var jättekul. Det var jätteintressant.
Ja.
Där hade ju journalister försökt att komma in i åratal. Det var en av de 2 hårda riksanstalterna. Så där satt alla mördare och bidragare och knarkungar och andra.
Men du fick prata med dem då?
Ja, jag var ju chef över fångarna. Så det tror jag det. Jag hade en timmes mottagning varje dag där mycket utanför cellen. Där man kom med allehanda besvär. Någon plit som inte hade levererat knark trots att den har fått betalt, och som man nu begärde tillstånd att få döda. Och vilket jag inte medgav. Det skulle varit anstiftan till mord, herregud. Det är inte därför jag sitter här på fängelset. Eller folk som hade konstiga utvisningsärenden. Monsieur, man har sagt oss att ni talar franska, är det sant? Ja, absolut. Ja, vad gäller saken? Jo, vi undrar när vårt mål ska komma upp i appellationsdomstolen. Ni kommer inte upp till någon appellationsdomstol. Ni är färdigdömda. Det här är inte häkte, det här är fängelse. Jag antar att ni har skrivit på någonting. Ja, de sa att om ni skriver på här kommer ni till ett bättre ställe. Ja, det kallas nöjdförklaring. hit med pappren och ska vi ordna det där.
Jaha, så du satt där som en slags ombud för, gudfader också,
ja, kan man säga. Ja, bestämde vilka som skulle misshandlas eller inte i vissa fall. Men också rädda ut besvärande typen utvisningsärenden som var olämpliga eller felaktigt utförda eller sådär. Va?
Men nu tror ju folk att du faktiskt sa, ja du kan misshandla honom.
Jag vill inte i detalj, det är, min eventuella brottslighet i det här sammanhanget är visserligen preskriberad.
Mm. Det är ungefär sån där ryktet om min död är betydligt överdrivet.
Mm.
Fast ändå sitta där som en slags kung. Godfather of the prison.
Ja, nej, men det var ett förtroende som fångarna gav mig som jag måste ta på största allvar.
Hur många har du träffat efteråt då?
Inte så många, därför att jag återföljer inte brottslighet. Och ute i den fria världen så har jag ju levt i andra kretsar än det yrkeskriminella.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag måste ändå ställa den obligatoriska frågan. Visst är skrivmaskinen kvar?
Ja.
Och visst har du tillräckligt med färgband för några veckor till?
Absolut.
Mm. Hur många köpte du egentligen in där?
Ja, det där med färg... ett tag försvann färgband, men jag tror att man kan... Nu har man återupptagit produktionen, så färgbandsproblemet är just numera borta.
Du, hur är det att vara morfar?
Nej, det är inget särskilt märkvärdigt.
Jo.
Nej, jag...
Nu svarar du helt tvärt emot vad alla andra gör. De säger,
ja, jag vet. Det är så underbart. Ja. Och barnbarnen, bla bla.
Och livets efterrätt och allt vad det är som Silvia säger till exempel.
Nej.
För att?
Jag har två lyckade barnbarn än så länge. Det ser ut att kunna gå bra för dem. Och det är jättetrevligt och jag tycker om dem. Men det är ju liksom ingenting som uppfyller min tillvaro på något sätt.
Men leker du inte med dem eller läser böcker? Eller?
Nej, de är för stora nu. För,
men när de var små då?
Ja, jo, ibland. Men de hade två mammor som var oerhört ambitiösa och sköta den typen av barnavård.
Mm. Så du har aldrig varit barnvakt?
Nej, faktiskt inte. Det har aldrig behövts. Det är en tjänst som aldrig har efterfrågats.
De kanske inte vågar fråga då, eller? Trodde de att du skulle säga nej eller vad hade du sagt?
Nej, absolut inte. Det skulle jag naturligtvis inte ha gjort.
Mm. Du, när du blickar framåt då, vad ser du?
jag kan ju inte blicka framåt särskilt långt. Min blick framåt sträcker sig ungefär sådär ett halvår, ett år. Och vad som ligger bortanför ett år bryr jag inte om. Eller funderar jag inte över. Skulle åka till Kanada tillsammans med min fru i september, så långt var planen given. Men nu har Kanada infört mera amerikansk stil, så att jag blir inte insläppt i Kanada längre.
Jaså? På grund av tidigare?
På grund av de uppgifter som kanadensiska myndigheter från vår kära svenska säkerhetspolis. Jag har kritiserat säkerhetspolisen i olika sammanhang och de ger igen genom att sprida idiotskvaller om mig runt om i världen.
Mm-hmm. Så du skulle kunna komma dit som 79-åring och begå ett brott då?
Ja, de har ju sagt det. Så att,
vad är det för brott du ska göra i Kanada, har du tänkt?
Jag är terrorist.
Du är terrorist, ja.
Jag tänkte emigrera dit, men ifall det skulle bli nödvändigt så emigrera. Och såg det som självklart. Jag har varit 5-6 gånger i Kanada tidigare. Till och med infört vapen i Kanada eftersom jag har varit där på jaktresor. Men nu har man skärpt reglerna, eller också har Säpo informerat om min oerhörda farlighet.
Ja. Men reser ni mycket, eller?
Ja. Vi tillbringar varje jul- och nyårsperiod vid ett blågrönt hav någonstans under en palm.
Ja. Och då njuter du?
Ja.
Mm. Men det är fortfarande så att du har liksom lusten kvar att skriva?
Ja, fast inte samma utsträckning som för 25 år sedan.
Nej. För är det liksom lusten och drivet att skriva, eller är det för att du vet att du mår bra av att du skriver?
Ja, alltså det, min pensionärsverksamhet typ mata duvorna blir ju förstås att skriva, fast inte skriva med samma ambitioner och samma kraft och samma ursinniga samhällskritik och sånt där som tidigare. Det är ju inte längre möjligt. Mm. Men jag sitter där och påtar med texter som är mera kåseri än dödsallvarlig roman.
Är Ann-Marie, din hustru, är hon förvånad eller?
Det är den fördel jag har, att jag är gift med en bokförläggare. Författare i min ålder riskerar ju att plötsligt gå över någon sorts gräns där man inte är bra längre. Men som sagt, jag har en bokförläggare som hustru. Hon kan säga åt mig när jag börjar bli liksom för gaggig.
Hur är du att bråka med?
Jag är undergiven i den typen av domestika bråk.
Är du det?
Ja.
Jaha. Det är hon som bestämmer då?
Ja.
Bara gäller skrivandet eller maten eller allting?
Ja, det mesta typ, vill jag nog påstå. Hon skulle inte själv hålla med, hon säger att vi delar på det där. Men...
Hur går det med vinerna? Hur har du det i din vinkällare?
Jo, jag har aldrig köpt tillbaks de dyraste vinerna som den så kallade vinkällarligan tog ifrån mig. Därför att det är en sak att köpa, för att ta ett av exemplen då, en låda 1982 Cheval Blanc från Saint-Emilion för 800 kronor i flaskan. Alltså det är ju inte värre än vad man betalar på krog. Men har man då vinkällare så stiger de där i pris, och när de stals så var de värda 13 000 kronor i flaskan. Försäkringsbolaget var vänligt nog att betala igen 800 000 någonting för de viner jag uppgav att jag hade blivit bestulen på. Så jag hade kunnat gå och köpa dem igen. Men ingen anständig människa köper vin för 50 000 kronor i flaskan och sånt där. Så att jag kunde aldrig restaurera de där mest exklusiva delarna av vinkällaren. Mm. Och nu kan jag heller inte liksom satsa på att lagra vin till värde. Därför att om jag köper ett vin nu så ska jag vara som bäst om 20 år. Så skulle jag själv ha varit 100, det är inte sannolikt. Så att jag har blivit mycket försiktigare när det gäller att köpa vin, och köper absolut inte sånt som ska lagras längre tid.
Men för dig är det mer känslomässigt också då?
Ja, jag dricker vinerna, jag samlar inte på dem för att visa upp dem. Jag var hemma hos en sån där nyrik kille någon gång som hade byggt en fantastisk vinkällare med små gångar och springbrunnar och raffig belysning och sånt där. Mm. Och där låg all världens berömda viner. Och sen gick vi ut och drack någonting helt annat och sådär, för det var bara en uppvisning.
Ja, men det är tråkigt.
Ja, och så vill jag inte ha det.
Men det här med att ge sig in i Systembolaget och göra en box, det är inte din grej, kan man nog lugnt säga.
Nej, boxvin behöver jag inte. Jag har ju...
Nej, jag tänkte John Guillous vin. Att du skulle sätta lite namn på en flaska.
Nej, det där bedrägeriet har jag svårt för. Alltså att köpa in billigt bulkvin från Portugal, tillsätta en extra sats socker i det och sen lansera det med under mycket skryt om att jag har liksom, det här är ju liksom blindtestat, va? Och det här är fruktansvärt bra. Jag vill avhålla mig från kriminalitet så mycket som möjligt.
Sommarplaner, har du några sådana? Tror.
Ja, min fru och jag har sedan 20 år tillbaks alltid en särskild midsommarafton där vi hissar de svensk-norska unionsflaggorna. Som liksom upp det där med den lilla sillsalaten i hörnet. Det finns både norsk och svensk variant. Vi har båda. Och så kommer våra norska vänner på besök, och så genomför vi traditionell svensk midsommar. Alltså sandhans, som inte är en stor grej i Norge. Men desto större i Sverige. Så det är den närmsta sommarplanen, och veckan efter midsommar så är vi ett gäng på 8 personer, och jag tror mig har förstått att vi ska till Carl Jan och Saxo Herrgård bland annat.
Då säger jag grattis, ni kommer att ha det fantastiskt.
Ja, det utgår, det förutsätter jag.
John Guillou, stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Hoppas vi ses snart igen faktiskt.
Ja, Vi ska väl åtminstone hänga med ett år till.
Jag kan inte göra det. Det vore väl bra.
Från samtalet med Jan Guillou så bär jag än en gång med mig orden lev medans tid är, lev nu. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i podplay-appen. Tills dess så hörs vi efter 16, måndag till fredag på Mix Megapol.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.